hade upprepade möten, om än färre än det brukar vara med en president. Men kan det vara en guvernör som ändå är så högt uppe i toppen under Bidens år?
Det blir ganska många som på något sätt kan misstänkliggöras här. Som
i har princip haft med honom alla kandidater kan misstänkliggöras.
Och om vi pratar om Donald Trump då, som du sa, jag menar redan från början satte det här epitetet Sleepy Joe på Biden. Kan man säga någonstans då att Trump fick rätt här i slutändan, om man ska lita på vad som står i den här boken i alla fall?
På ett sätt kan man säga det. På ett sätt, till Bidens försvar, kan man säga att han var en president som drev igenom mycket, mycket, mycket politik. Mm-hmm. Men Trump kan nog absolut tolka detta som att han fick rätt.
Tack så mycket, Sara.
Tack, Robin.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Stenholm. Producerade gjorde Lova Nyqvist-Sköld, Carmen Kodja och Hedvig Holgersson.
Tid nu för nyheter här i P1. Klockan är 5.
Dags för Ekot. I Indikator opinionsmätning för maj så är Centerpartiet vinnaren samtidigt som Moderaterna rasar. Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
Moderaterna, de tappar rejält i månadsmätning. Och jag ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner, men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också.
Majmätningens vinnare är Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna.
Reporter Ivan Garcia. I Skellefteå har Northvolts konkurs lämnat tydliga spår på bostadsmarknaden. Antalet objekt som är till salu just nu är dubbelt så många som normalt och kvadratmeterpriset på bostadsrätter har minskat med drygt 13% på ett år enligt svensk mäklarstatistik. Samma siffra för hela landet är en ökning med nära 3%. Irlands regering tänker lägga fram ett lagförslag till parlamentet om att förbjuda all handel med israeliska bosättare på Västbanken. Bosättningarna anses olagliga enligt internationell lag och nu förbereds ytterligare ett steg av Irland som varit en av de största kritikerna i EU mot Israels krigföring i Gaza. Här slutar Ekot klockan 5 med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Där vi kan konstatera att klockan är 5:02 på morgonen den 28 maj. Det är onsdag. Och vi ska få en återutsändning av Vetenskapsradion från gårdagen nu. Det här programmet är signerat Ylva Karlqvist Warnborg.
There's many moments when I wake up and look outside and I think to myself, how in the world did I end up in Sweden?
När universitetsvärlden i USA står under stor politisk press hoppas omvärlden och Sverige kunna rekrytera amerikanska toppforskare.
Det finns ju många ställen att välja på i Europa och varför de skulle välja just Sverige, det måste vi ju fundera på.
Det finns väldigt mycket ranking, till exempel på akademisk frihet, där Sverige ligger väldigt långt ner.
Men akademisk frihet som lämnar mycket att önska och mycket lägre löner. Hur attraktivt är Sverige för amerikanska forskare som vill lämna USA? Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
How jetlagged are you right now?
Extremely.
Professor Susan Dynarski från Harvard sitter uppkrupen i en svart fåtölj i ett rum på Handelshögskolan i Stockholm. Hon vilar lite i en paus mellan föreläsning och möte för att komma ikapp efter resan mellan tidszonerna.
I had a cappuccino at lunch, but I just gave my seminar, so that always is exhausting, pleasingly exhausted.
Susan Dynarskis forskning och undervisning handlar om att förstå och försöka minska ojämlikhet inom utbildningssystemet i USA.
It's certainly true that research in general in the United States is under attack, and one of the first agencies that Musk went after was the Department of Education.
Utbildningsdepartementet som finansierat stora delar av mitt arbetsliv var ju ett av de första målen för Trumps och Musks nedskärningar. Och många jag arbetat med är utan arbete nu, säger Susan Dynarski.
I don't think the US is going to be number one in the world in terms of university education, in terms of research again for a long while, if ever.
Hon har redan kommit till punkten där hon är tveksam om USA någonsin kommer tillbaka som ledande forskningsnation i världen. En position som byggts upp allt sedan framstående forskare under andra världskriget tvingades fly undan nazisterna och hamnade i USA.
That combined with the public investment in science turned the US research world into just a juggernaut of successful research, you know, improvements in health. Improvements in technology.
En enorm kraft för utveckling och förbättringar har följt på allt inflöde av stora talanger. Kombinerat med det amerikanska samhällets tidigare stora satsningar på forskning och vetenskap, säger Susan Dynarski. Nu är hon helt förbluffad över hur snabbt det här kan förstöras.
It has been stunning to me how quickly that can be destroyed.
I really feel that the Trump administration's actions are in line with a broader effort to expand his power.
We're going to cut off their funding. We're going to take criminal activity against those.
Nu är det öppen strid och upptrappad strid mellan Harvards ledning och president Trump.
Because I think Harvard's a disgrace. I think what they did was a disgrace. They're obviously anti-Semitic.
Klipp ur Sveriges Radios rapportering om skeendet i USA som hela världen följer. Där Trump-administrationen kommer med förbud och begränsningar och kräver lydnad och efterlevnad för att inte ekonomiskt stöd ska dras in och skatter tillkomma för universiteten. Susan Dynarskis arbetsgivare, det privata och topprankade universitetet Harvard, står i frontlinjen för motståndet och har vägrat underkasta sig. Trump har fryst allt statligt stöd till Harvard och Harvard har stämt Trump-administrationen.
I go to protests, I raise my voice, I'm active on social media, I do interviews.
Jag gör vad jag kan, deltar i demonstrationer, höjer min röst, är aktiv på sociala medier och ställer upp på intervjuer. Och jag fortsätter att undervisa mina studenter, säger Susan Dynarski.
Everyone needs to do what they can if we want to save our democracy.
Detta är den kärva bakgrunden till att många universitet i världen nu ser möjligheten att locka till sig amerikanska toppforskare som inte längre ser en framtid i USA. Till exempel ser Karolinska institutets prorektor, professor Martin Berge, att nu är en tid att ta vara på.
Framförallt så tänker vi på Karolinska institutet att vi har mycket starkt lärosätt och universitet. Vi är i en region som växer så det knakar, en life science hub i Sverige där vi har hundratals företag på campus. Närheten till ett av världens bästa sjukhus som är kopplat till forskning på Karolinska institutet. Så det tror vi är en faktor som kan spela in.
Martin Berge säger att Sverige har flera tongivande politiker som verkligen brinner för att förbättra förutsättningarna för svensk hälso- och sjukvård och forskning och vår attraktionskraft. Och att det finns flera pågående initiativ i rätt riktning. Och, tillägger Martin Berge, Sverige är fantastiskt. Men
man har pratat mycket om att vi ska rekrytera hit hopptalanger här, seniora forskare som har lång erfarenhet. De som man pratar om när man pratar om amerikanska duktiga forskare. Jag tror inte att det är så enkelt för dem att flytta och jag tror många av dem kommer att tänka att vi ska sitta still i båten. Alla länder i Europa står ju på tårna nu med dörrarna öppna och har tagit fram finansiering för att få hit folk. Så att det finns ju många ställen att välja på i Europa. Och varför de skulle välja just Sverige, det måste vi ju titta oss i spegeln för och fundera på.
Ja, varför skulle lovande unga eller seniora och välmeriterade amerikanska forskare välja just Sverige i konkurrens med så många andra länder? Det undrar också Carl Wennberg, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Han säger att Sverige inte står högst på listan över länder som amerikanska forskare överväger att flytta till nu.
Det vet vi att det inte gör. Det finns väldigt mycket ranking, till exempel på akademisk frihet, där Sverige ligger väldigt långt ner. Det finns också ranking på var finns det mycket resurser och välrenommé och starka lärosäten. Akademiker vill ju egentligen ha väldigt bra studenter, väldigt bra kollegor och labb eller bibliotek eller liksom material man behöver att forska med. Då är Schweiz och Storbritannien fortfarande väldigt, väldigt bra. Och det är nog det generellt sett många tänker på när man tänker då på att flytta till Europa. Tänker man på de länderna. Sen så kan man vara i så här litet fält då där man vet att nej, men just i mitt fält då är Göteborg specifikt framstående. Just för att de råkar vara det. Och då har ju Göteborg kanske en möjlighet att rekrytera inom det fältet. För att de är speciellt framstående och har de här nätverken. Men att Sverige generellt skulle vara i en bra position, det vet vi att det är vi inte.
Vetenskapsrådet har utlyst bidrag på 2 miljoner kronor för att rekrytera utomeuropeiska forskare. Vällovligt, men en summa som egentligen inte spelar någon roll, menar Carl Wennberg. Här krävs istället långsiktigt tänkande och en strategi för att locka till sig och sen, och inte minst, också behålla lovande, unga eller välmeriterade etablerade forskare från USA. USA har ju sina delstater med sinsemellan olika hög attraktionskraft. Och här och nu, sett med amerikanska ögon, ska vi nog tänka på Sverige som vore vi en delstat i EU, menar Carl Wennberg.
För det är det vi är i resten av världens ögon. Och Ohio är väl en bra liknelse. Det finns lite storstäder, 10 miljoner invånare, väldigt mycket jordbruk, lite skogar, ett antal lärosäten och en ganska blandad befolkning. Och lite kallt och lite trevligt. Det är ju som Sverige.
Men fler kanske skulle välja då Kalifornien om vi ska fortsätta delstatsresonemanget.
Ja, men Kalifornien har också sina problem. Enormt dyrt att bo, osäkerheter, naturkatastrofer och så vidare. I USA ser vi ju att många flyttar från Kalifornien till exempel Colorado och Texas. Så det är klart att Sverige har många fördelar, tycker inte bara vi som är födda och uppvuxna här, utan tycker kanske de som har valt att bosätta sig här. Och där tror jag man kan bygga en bra strategi. Fråga de framgångsrika akademiker som har kommit till Sverige vad som kunde fungerat bättre, så kan vi nog lära oss mycket där.
Och de finns förstås där ute, de amerikanska forskare som redan är på plats i den svenska universitetsvärlden och som vet hur det var att komma hit.
Hello, jag heter Mariah Meyer. Jag är professor i datavetenskap på Linköpings universitet.
You're into learning Swedish?
Yes, of course. I'm trying. It's difficult to find the time.
Mariah Meyer flyttade från Salt Lake City i Utah till ett arbete vid Linköpings universitet sommaren 2021.
We were ready to make a move.
Med sig hade hon maken, som nu också arbetar på universitetet, och deras då 7-årige son. Men varför just Sverige? Ja, det var en svensk kollega som hon redan samarbetat mycket med som rekryterade henne.
When we decided to move here, he and his family did so much work and continue to do so much work to help us integrate. And I really don't know how we would have been here as long as we've been here and to settle in without having their support.
Min kollega och hans amerikanska fru har varit avgörande för att det här har gått bra. De hjälpte vår familj att hitta bostad, hade tips kring skola och aktiviteter och delade med sig av sitt sociala nätverk. Nyckeln till att vilja stanna kvar är ju att man trivs, säger Mariah Meyer. Och hennes tips till alla svenska universitet som nu vill rekrytera amerikanska forskare är: satsa på att det finns människor som tar emot och välkomnar dem som kommer. Hjälper till och engagerar sig i deras liv som en sorts mentor in i det svenska samhället. Det finns egentligen ingenting som kan ersätta det.
See if you can find someone in the department or university where they're going that would have the time and capacity to help them settle in their personal life. There's no one booklet that someone could write. There's no one agency that could do this.
Den akademiska världen fungerar också på många sätt väldigt annorlunda här än i USA. Och den kan vara svårmanövrerad för en nykomling, vet Mariah Meyer av egen erfarenhet. Och ovanpå det, sånt som att familjen som kom hit 2021 ännu inte har permanenta arbets- och uppehållstillstånd.
I'm not worried about getting, you know, kicked out of the country, but you know, it's hard not to think about it.
Jag är inte direkt rädd att bli utslängd ur landet, men det är svårt att inte fundera på de här grundläggande och viktiga sakerna, säger Mariah. Och innan familjen tog steget att flytta hit till en annan kultur, en annan livsstil och en annan kontinent var också en annan stor fråga som fick dem att tveka.
Just how differently Swedes sort of finance their lives, you know, salaries here are so much lower in academia.
Som forskare en bit in i karriären tjänar du i Sverige markant mindre än i USA. Men i Sverige behöver vi inte lägga undan pengar varje månad för barnens studier och för sjukvård och pension, så som vi behövde i USA, säger Mariah Meyer. Nu vet hon att det går bra, men hon minns hur hon och maken inför beslutet försökte räkna på hur det skulle bli.
And it's just impossible. Like it's an impossible thing to do. It's worked out like completely fine. We live a great life. You just have to trust that it's going to be okay because it looks so differently.
Så ett jätteproblem är att locka hit utländska forskare som skulle kunna tjäna 3-4 gånger så mycket i något annat land. Så mycket kan inte svenska universitet betala. Men de måste ändå locka med högre löner än för infödda forskare. Och det skapar förstås också dålig stämning, säger prorektor Martin Berge på Karolinska institutet.
Men det gör det, definitivt, det vet vi. Nu har du alltså personer med samma utbildning och erfarenhet och den ena tjänar dubbelt så mycket som den andra. Det blir ju så de facto. Och det är inte bra. Även om man samarbetar väl ihop så skapar det slitningar.
Så här och nu måste vi jobba på ett lockande svenskt narrativ som inte handlar om pengar, säger Martin Berge.
Därför att i slutändan så när man mäter hur vi mår i Sverige, alltså happiness index och sådana här andra typer av mätningar, så mår vi ganska bra och vi är ganska nöjda här. Vi måste hitta ett narrativ som är övertygande tillsammans, hela Sverige alltså. Och det vet jag också att man jobbar på. Men det tar ju tid att få en sån grej att sätta sig. Och där kommer ju sånt här som vårt sociala nätverk in. Och skola och vård är gratis och tandvård upp till 19 år och så här. Det är ju oslagbart och det är många som vet ju amerikanska forskare som håller på och väger de här sakerna mot varandra. Och vissa kommer ju landa i att ja, men det väger över, vi flyttar. Och andra kommer att tycka att nej, det är inte värt det.
Men Sveriges berättelse ska vara då att det inte är pengar som gör dig lycklig.
Ja, alltså vi har rekryterat forskare från andra länder där vi verkligen har gått utanför alla rimliga ramar med lönenivå. Men om vi håller på så får vi en löneglidning som ingen i lönerörelsen är intresserad av.
Ett annat, potentiellt enormt problem måste vi också ta tag i, menar Martin Berge. Inte minst om man vill attrahera forskare som lämnar ett land på grund av vad den politiska makten där gör.
Alltså i Sverige så är det ju regeringen som utser rektorerna vid våra universitet. Det är också regeringen som utser styrelseordföranden. Och man har ju redan nuvarande regering justerat i lärosätternas styrelser här för 1,5 till 2 år sedan. Så att skulle en svensk Trump komma till makten vid något tillfälle så skulle henne kunna göra betydligt mer skada på kortare tid än vad Trump har gjort för det akademiska systemet i USA.
Men om man som amerikansk forskare nu då känner att friheten är det viktigaste här, den akademiska friheten, vart vänder man sig då i första hand, tänker du?
Andra länder har ju, i Europa har ju lagstadgat till exempel utbildningens akademiska frihet. I Sverige har vi lagstadgat forskningens frihet i grundlag liksom, men inte utbildning. Och det behöver också göras. Och sen så är det ju så att lärosätena ägs ju av, det är ju statliga myndigheter. Och det är därför regeringen kan utse våra rektorer. Så att vi är ju en direkt förlängd arm egentligen av regeringen och ska genomföra regeringspolitik enligt definition. Nu är det naturligtvis inte så enkelt i praktiken, men det skulle kunna gå ganska snabbt i Sverige om man bestämde sig för att angripa lärosätena, universiteten och den akademiska friheten.
Och givet den insikten då, vad tänker du att vi i Sverige bäst gör nu?
Så det finns redan pågående initiativ för att utreda lärosätenas associationsform, alltså det här faktumet att vi är en statlig myndighet. Och jag hoppas att de utredningarna kan få fortgå. Det finns politiskt motstånd mot det, men vi hoppas att den utredningen kan komma igång, därför att den är viktig för just den här frågan. Och sen så behöver vi grundlagsskydda även utbildning.
I've always encouraged students to apply abroad, so you know, would I urge it a bit more now? Probably.
Jag har alltid uppmuntrat studenter och unga forskare att ge sig ut i världen, och nu gör jag det väl ännu mer, säger professor Susan Dynarski från Harvard på tillfälligt besök på Handelshögskolan i Stockholm. Hon tror att EU nu kommer att överta USA:s roll som forskningsledande i världen i konkurrens med Asien.
Historien är på Sveriges sida.
På Handelshögskolan träffar jag också Henrik Bresman. Han är gästprofessor här, men arbetar sedan många år på ett universitet i Singapore. Hur ser han på Sveriges attraktionskraft?
Nobelpriset finns här, så folk känner ju till Sverige. Resurserna är på Singapores sida. Om du gillar det varma klimatet i Singapore eller det mer karga klimatet här, det är väl upp till donorperson så att säga.
Du själv då, skulle du överväga att vara professor på heltid i Sverige?
Jag är ju här som gästprofessor på Handelshögskolan, så kan man väl kalla det en trevare. Som svensk så kan jag se den här balansen eller spänningen mellan å ena sidan jämlikhetsidealet, å andra sidan är det så att akademisk forskning per definition är elitistisk. Och de bästa forskarna behöver mycket resurser för att driva sin forskning. Och ja, om det är någon skola som betalar 5-10 gånger så mycket, så är det klart att där har Sverige svårt att hänga med.
Ja, utmaningarna är många och stora och konkurrensen knivskarp. Men en del av vägen framåt är kanske att lägga Nobelprisets glans till berättelsen om Sverige som ett land högt på lyckoindexet.
Definitely our quality of life has improved significantly for my husband and I, and for my son too. I think my son gets to live a much better life here than he would have in the US.
Den amerikanska professorn Mariah Meyer vid Linköpings universitet ångrar inte flytten hit. Den har inneburit stora utmaningar, men hon skulle ändå rekommendera andra att följa efter.
I would definitely say go for it.
Sverige och Skandinavien lockar med just sådana värden som står under attack i USA just nu, säger hon. Om det så handlar om synen på samhället, kulturen eller miljö och hållbarhet.
These are very much in line with the kinds of values that you want and that I think are also the things that seem to be under attack right now in the US.
Vetenskapsradions producent är Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
Det här avsnittet av Vetenskapsradion kunde vi höra första gången här i P1 igår. Och idag handlar det om europeiska planer på att bygga upp en infrastruktur på plats i rymden. För rymdekonomin, den växer.
Everybody every day uses between 30 and 40 satellites for its daily life. Be it localization, weather forecast, telecommunication, you name it.
Var och en av oss använder varje dag 30-40 satelliter, säger Jérôme Breton, chef för framtida rymdtransporter på Europeiska rymdorganisationen ESA. För sånt som karttjänster och väderleksrapporter till exempel.
So what we see right now is the progressive inclusion in the human economical sphere of the near Earth orbit.
Vad vi ser just nu är hur omloppsbanan runt jorden mer och mer inkluderas i den ekonomiska sfären, säger han.
More and more there is up and rising the orbital economy.
Rymdekonomin växer, säger Jérôme Breton. På World Economic Forum i januari såg man samma sak. Rymdekonomin kommer att tredubblas de närmaste 10 åren, sades det där. Nu är det, enligt ESA, dags för att bygga upp en infrastruktur i rymden. Jérôme Breton pratar om rymdhamnar, space docks. Och när han målar ESAs vision, Då hissnar jag lite och undrar vad är det som händer.
Space docks, reusable space docks, orbital warehouses, propellant depot, interconnection between different vehicles. All these are new capabilities that we need to prepare.
Om planer på lagerlokaler och mackar i rymden handlar Vetenskapsradion som vi hör idag onsdag strax efter 12 med repris 8:30 på kvällen. Du kan också höra programmet i Sveriges Radio Play redan nu.
Snart kan vi köpa sprit utanför Systembolaget. Hur kommer gårdsförsäljningen påverka våra alkoholvanor?
Jag ser inte framför mig att de törstiga skulle liksom se det som ett sätt att bli ännu fullare. Nej.
Plånboken, onsdag 11:04 i P1.
Vår podd om försvar och säkerhet, Gräns, är ute med ett nytt avsnitt. Det handlar den här gången om hur kärnkraftsverken kan skyddas i krig.
Länge trodde världen att kärnkraftverk var fredade i krig, men det gäller inte längre.
Efter liksom invasionen och de bitarna så visar det sig att det kanske snarare är ett prioriterat mål.
Och att skydda så stora och känsliga anläggningar är svårt.
Man behöver militära resurser som egentligen kanske skulle behövt för att skydda andra delar av samhället. Men kärnkraftverken är så viktiga och vi vill verkligen undvika att de blir attackerade.
Samtidigt blir kärnkraften ännu viktigare om kriget slår till. Och nu förbereder Sverige hur reaktorerna ska köras även om landet attackeras.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder.
Vår podd om säkerhetsfrågor och försvar, Gräns, hör vi idag. 11:55 här i kanalen P1.
Ja, visst gör det ont när knoppar brister.
Jag tror på den ensamma människan.
Har du en favoritdikt du skulle vilja höra? I juli kommer Dagens Dikt att fira Sveriges Radios 100-årsjubileum med en hel vecka Folkets Dikt. Så nu finns det en extra chans att få höra just din önskedikt. Du mejlar din önskan till dagensdikt@sr.se eller så skriver du till Dagens Dikt, Sveriges Radio, 211-01, Malmö.
Och Dagens Dikt, det är också ett program som vi sänder varje vardag efter 12-slaget. I denna onsdags klotet får vi möta Björn Ferry, olympisk mästare i skidskytte, som också kallar sig planetskötare. Så här ser hans framtidsvision ut.
Då tror jag att vi kan vara framme år 2070, det är 92 år, så jag är lite småskralt i och för sig. Men då tror jag att då har vi kommit väldigt långt teknologiskt, för det var det som krävdes för att vi verkligen skulle kunna vända och sänka koncentrationen av växthusgaserna i atmosfären. Så det är en högteknologisk värld där många människor egentligen har en meningskris och funderar på vad ska vi jobba med egentligen? För vi har blivit lite obsoleta där, vi har blivit ersatta av maskinerna till stor del.
Så vad fyller vi livet med då?
Ja, men då tror jag att då kommer vi att vara mer människor. Det vi egentligen gillar att göra. Det vi gör nu, vi sitter, vi träffar människor, vi pratar, vi umgås. Man kan väl lära sig ett instrument eller hålla på idrott om man vill göra det. Det behöver som inte vara egentligen för att man ska tjäna pengar på det. Bara för att det är så fantastiskt stimulerande. Varför inte läsa lite mer?
Men du Björn, du och din fru Heidi Andersson, ni bestämde er ju för att leva ett fossilfritt liv 2025. Ni har ju gått före många av oss, ni har ju gjort mycket av det här som vi alla skulle behöva göra. Vad tycker du att det har gett er som människor och familj kanske?
Jag skulle säga för mig har det gett den där långsiktiga visionen, inriktningen, att jag vill någonstans. Och sen känslan av att det är ju lite kittlande att ligga före. Alltså att vara typ först i Lappland med elbil och sen se det här hända. Att testa grejer och ligga lite före och andra så höjer på ögonbrynen och sen kommer de efter. Alltså det är ändå kul att vara lite sådär förlöpare, det ska jag säga.
Björn Ferry medverkar i Klotet idag klockan 2. Här och nu är klockan så gott som 6:01 och jag som heter Agneta Redell, jag lämnar över till P1 Morgon.
Ja, god morgon säger vi på P1 Morgon och önskar dig en bra start denna onsdag den 28 maj som vi läser i kalendern. Välkomna att vara med oss, Marcus Nilsson heter jag. Mycket på agendan denna morgon, bland annat om den ryska skuggflottan på Östersjön, nya sanktioner från EU och nu i veckan toppmöte mellan de nordiska länderna. Men hur ser det ut just nu och kommer de här sanktionerna att göra skillnad? Så får vi reportage från vår korrespondent i Kina, Ultra Fast Fashion ska det handla om då, den kinesiska klädjätten Shein som känner av det amerikanska tullkriget. Och sen då 7:15, socialdemokratin som går till kongress idag och där vid 7:15 så hör vi partiledare Magdalena Andersson. Välkomna att vara med oss denna morgon. Nu blir en nyhetsuppdatering från Ekot.
Här är Ekot, god morgon. I Indikator Opinions majmätning rasar Moderaterna. Partiets väljare går över till Centerpartiet. Per-Oleskog Tryggvason är opinionschef för Indikator.
Moderaterna, de tappar rejält i månadens mätning. Och man ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Boris är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner, men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också.
Majmätningens vinnare är Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Socialdemokraterna får 36%, Vänsterpartiet 7,7 och Miljöpartiet 5,6. På den andra sidan ökar Sverigedemokraterna till 20%, Kristdemokraterna får 3,3 och Liberalerna 2,7. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna.
Reporter var Ivan Garcia. I Västerås har något exploderat vid ett kedjehus vid 2:30 i natt enligt polisen. En dörr har fått mindre skador men ingen människa kom till skada. Och ytterligare ett misstänkt föremål upptäcktes när polisen anlände till platsen och boenden i området har inrymts. Händelsen rubriceras bland annat som allmänfarlig ödeläggelse. Trump-administrationen planerar att tillfälligt stoppa utfärdandet av nya visum för utländska studenter och utöka granskningen av de sökandes aktiviteter på sociala medier. Vid Harvard-universitetet vittnar lärare och elever om en rädsla för att protestera mot besluten.
Professors are scared. You know, we do things like a lot of them are afraid to speak out.
Professorer är rädda att säga sin mening, berättar Ryan Enos, som själv är professor i statsvetenskap och undervisar vid Harvard-universitetet. Han berättar att sedan president Trump började attackera universitet runt om i USA har det spridit sig en rädsla av att vara övervakad, att någon läser ens post och att man inte vågar säga vad man vill i undervisningen.
That changes the way we behave. It makes us worry about being punished for what we say in class.
Konflikten mellan Harvard och Trump började när presidentadministrationen införde krav på att lärosäten måste börja rapportera internationella studenter misstänkta för brott och avsluta alla program som innefattar mångfald, rättvisa och inkludering på campus. Harvard vägrade att följa kraven som man kallade godtyckliga och nyckfulla. Enligt ett dokument från utrikesminister Marco Rubio, som bland annat BBC har läst, har USAs ambassader beordrats att sluta boka möten för studentvisum tills vidare. Peder Gustafsson med Harvard-universitetet, Cambridge.
Frankrikes president Emmanuel Macron är på resa i Sydostasien den här veckan. Där försöker han framhålla Frankrike och Europa som ett pålitligt alternativ till Kina och USA.
Celui-ci dans un moment à la fois de grand déséquilibre, mais de retour de discours de puissance ou d'intimidation.
När det råder obalans i den internationella ordningen och vi ser ett återvändande till maktspråk och stora skrämseltaktiker, då är det nödvändigt att vi agerar tillsammans för att bevara en ordning som bygger på lag och rätt. En förutsättning för allt välstånd. Ja, så sa president Macron i Vietnam i början av sin Sydostasienresa som nu gått vidare till Indonesien. Det är en resa där den franska presidenten vill marknadsföra Frankrike och Europa som pålitliga partners i kontrast till Kina och USAs mer aggressiva sätt att skaffa sig inflytande i regionen. Sydostasien har under en tid blivit allt viktigare för EU, bland annat på grund av viljan att minska beroendet av Kina och flytta tillverkning därifrån. Och önskan att utveckla alternativa handelsrelationer har bara stärkts av president Trumps oberäkneliga tullpolitik. Axel Kronholm, Bangkok.
Vädret nu. Idag får delar av Götaland och ostligaste Svealand regn. Nordvästra Götaland, Svealand och Gävleborgs län får en del sol. Och över stora delar av Norrland rör sig regn och skurar norrut under dagen och följs av ett uppluckrat molntäcke. Från 12 till 18 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Ekot Elisabeth Lidén.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortade version av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Stengby. I tidigare program så har den så kallade 15-timmarsregeln diskuterats. Har man barn på förskola och får ett nytt barn som man är hemma med, så kan det vara så i den kommun man bor att det större barnet då bara får vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det här vill Marcus Andersson i Sotenäs prata om.
Lagstiftningsmässigt så måste man erbjuda minst 15 timmar. Men man får ju lov som kommun att erbjuda mer.
Exakt.
Men det är väldigt få som gör det. Jag vet bara Karlskrona som ett exempel. Jag läste på SVT.
Ja.
Men min poäng är då att familjerna och samhället ser inte ut som det gör på 70-80-talet som den kvinnan som igår beskrev.
Mm.
Man kanske bor i storstadsregioner. Jag har flyttat. Man bor inte nära sina mor och farföräldrar. Och att de här extra timmarna skulle underlätta väldigt mycket för många familjer, skulle jag tro, som är själv mitt i det så att säga.
Ja.
Som har två barn under tre.
Ja. Det jag vet inte om det handlar om att det finns ett val eller om det handlar om ekonomi. Ibland låter det som att det är mest ekonomi för kommunerna. Att vi, vad skönt, nu behöver vi inte ha dem här.
Ja, och det kan jag också säga att fram till de är tre år så betalar man ju för förskolan. Och sen är det väl gratis i min uppfattning. Men jag betalar ju samma pengar oavsett om mitt ena barn går 40 timmar eller 15.
Ja.
Och jag med flera som är i samma situation skulle säkert kunna tänka sig att betala mer för att få dem att gå mer. För att det underlättar så pass mycket.
Berätta på vilket sätt det underlättar då. Alltså varför inte 15 timmars regeln är bra för er till exempel?
Alltså det funkar ju, men framförallt när det nyfödda barnet var väldigt litet så kräver det mycket uppmärksamhet.
Mm.
Som då gör att det äldre barnet inte får så mycket uppmärksamhet eller ingen alls. Man blir tvungen att runda lite hörn, sitta på tvn och så vidare. Inte hela världen, angenämma illandsproblem kanske. Men att man då skulle kunna ha kanske 20-25 timmar i veckan hade underlättat mycket i vår sitt som vi var i. Jag tror fler skulle känna samma sak som har två barn i liknande ålder då.
Ja. Det känns också som att den här debatten ganska lätt hamnar i någon slags moraliserande.
Jag tycker väl att man liksom ska få välja lite själv kanske. Det finns ju de som säkert har hemma barnen, men nu talar jag i eget intresse här. Att det är, om vi hade fått möjligheten att ha fler timmar och att kunna välja vilka dagar etc. För ofta är det uppstolpat eller uppspikat då, som jag har förstått det i andra kommuner med. Ja. Att det är 3x5 dagar eller 3 timmar 5 dagar eller vad det nu kan vara.
Men
någon form av flexibilitet där hade underlättat.
Precis, därför att arbetslivet kanske inte är exakt likadant hela tiden och hela veckan.
Precis, och skulle vi då till exempel, vi har kollat på att om man skulle jobba mer då, eller att en förälder jobbar en dag i veckan, då kan man inte liksom plussa till de timmarna, utan då är det 15 timmar, eller om man jobbar 16 timmar eller mer, då tar ju det vårdbehovet över, så att säga. Så att,
ja. Hur funkar det för er just nu då? Funkar det?
Nej, jag bor nära mina mor- och farföräldrar, så att för oss går det att lösa. Ja. Men alla gör ju inte det, med tanke på att det är inte så att det är barn i Bullerbyn i hela landet direkt, utan många bor långt bort från sina föräldrar, kanske i storstadsregioner, behöver pendla, köra barnet till förskola och så vidare. Då blir ju de här timmarna viktigare och viktigare.
Ja, ja. Detta om förskolorna och den så kallade 15-timmarsregeln. Är det någon annan som lyssnar som har erfarenheter och som vill ge sig in i det här, den här diskussionen, så ni är välkomna att ringa. Tack så mycket, Marcus.
Tack själv. Ha det gott.
Ja, hej. Margareta André i Göteborg. Hej.
Hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om alla flyktingar som utvisas från Sverige just nu. Mm. Jag har varit volontär på ett språkcafé för nyanlända sedan 2015, och det är de som vill träna sig att prata svenska. Och då kom det många ungdomar som flytt från olika krigsförande länder, bland annat Somalia, Etiopien, Afghanistan, Iran och Syrien. Mm. Och de kämpar med att lära sig det svenska språket. Många har gått en yrkesutbildning, jobbar idag heltid, har bostad. En del barn är välintegrerade i svenska samhället. Och det är de som vi bland annat möter när vi får besök av hemtjänsten, eller när jag besöker min särbo på demensboendet, eller får hjälp av ett särbolag. Nu utvisas de efter 10 år i Sverige tillbaka till sina krigsförande länder, för att regeringen ändrat sina regler för permanent uppehållstillstånd. Bland annat måste man tjäna minst 29 000 kronor i månaden. Jobb inom 6 månader efter avslutade studier, fast anställning minst 2 år. Då undrar jag, hur många unga svenskar har det idag? Själv är jag pensionär och har en pension på 17 300 och klarar mig bra. Mm. Jag kan också säga, jag har en god vän från Iran som suttit fängslad vid 2 tillfällen i Iran. Sökte asyl 2013. Pratar perfekt svenska, jobbat heltid, gift med svensk. Ändå ska hennes uppehållstillstånd omprövas ett annat år, med ständig rädsla för att bli utvisad. Alltså jag skäms för vår svensk idag, tyvärr. Det gjorde jag inte tidigare, men det gör jag nu.
Kan du förstå några argument för att ha de här reglerna?
Ja, jag tror ju reglerna blev bland annat för att det finns en del kriminella bland de som kommit till Sverige, och det har jag inget emot att de blir fängslade eller utvisade. Men alla de som har kämpat i 10 år för att bli integrerade i Sverige ska utvisas. Jag kan inte förstå det. Jag fattar inte varför man inte gör skillnad. Mm.
Du menar att det är för grova regler liksom?
Ja, de har ju höjts nu med den nya regeringen, så att det blivit nästan omöjligt för de här ungdomarna som kom en gång att stanna kvar.
Och du tog som exempel där med inkomstkravet då, och att det finns svenskar då som inte kommer upp till det kravet.
Ja, inkomst och fast anställning om inte 2. Alltså det känns som att man har satt kraven för att man vill bli av med dem. Man vill inte ta ansvar för dem. Så känns det.
Ja, där har vi ett debattämne. Vi får se om någon nappar på detta, om vi får debatt i dagens program om det här.
Ja, tack bra att jag fick komma fram.
Tack ska du ha. Ha det så bra. Hej.
Tack. Hej.
Nu ska vi se om vi har Kai Persson i Helsingborg med oss.
Ja då, Thomas. Tack för ett bra program.
Ja, tack för att du vill vara med och göra det. Det är ni som gör det, ska jag säga. Det vi gör här är ganska marginellt. Det är vilka som ringer in som avgör vad det blir för program. Vad vill du prata om?
Ja, då hoppas jag når ut till regeringen och alla andra beslutsfattare. Mina funderingar, det gäller det här med att Televerket och många andra, de river ner och lägger och tar bort kopparledningsnätet som vi har använt under lång tid för att skapa kontakt med telefon.
Den fasta telefonin helt enkelt.
Den fasta telefonin, ja. Under min militärtjänst så fick vi ju lära oss hur man som militär hade tillstånd att gå in i olika telestationer och koppla upp oss. Så där kunde vi ju nå runt om i hela Sverige. Och vi lever ju nu i en värld där allting ska hända med elektricitet. Och försvinner elektriciteten under en vecka, en två veckor, tre veckor, så kommer vi snart att sitta var och en i vår lilla hörna utan att kunna få kontakt med någon, eftersom allting bygger på elektricitet idag.
Ja, men det är väl elektricitet i kopparledningen också i och för sig, men...
Ja, men det har väldigt mycket mindre effekt och mindre karaktär.
Du menar att det är säkrare med kopparledningen med den fasta telefonin än med mobiltelefonsystemen?
Den är väldigt mycket säkrare även för avlyssningssynpunkter och så. Och dessutom vill jag påpeka att då finns det massvis med gamla tv-kanalnät här, så kallade koaxialt. Kabelnät. Och det är också fasta ledningar, så de kan man också utnyttja för att hålla ihop kontakten i byar och mindre områden i städer. Ja. Så att det där bör ju regeringen snarare sätta stopp på, att man ska riva kopparledningarna.
Ja, alltså man kan ju tänka så här att det kan ju vara smart att ha flera olika system ifall ett fallerar.
Så att det är alltid bra och lite förutsägande.
Ja. Jag läste idag i tidningen om det här med bank-ID och Swish, och det har varit jättemycket attacker mot det på sistone, och då säger man att vi måste kanske ha några andra alternativ till, alltså andra appar som gör samma sak, så att inte det blir, vi blir lika sårbara där. Och det är kanske en jämförelse som man kan ta in i sammanhanget här. Ja, behåll kopparledningarna. Har du kvar din fasta telefon?
Ja, det har jag faktiskt. Och därför så bör ju de som äger och administrerar kopparledningsnät och sånt bör ju få på sig nu att de ser till att dokumentera vad som finns kvar och hur man kan utnyttja det. Förbereda att man ska kunna utnyttja det i krisläget.
Nästa direktsända Ring P1 startar onsdag morgon 9:30. Vad blir det för diskussioner då? Ring och var med. Ring och påverka. 020 22 10 10. Ring P1.
I dagens andakt med Rakel Törnell tar hon fasta på vänskap som en viktig följeslagare i livet.
Jag tänker att en ständigt pågående inre dialog kring vem jag är, var jag är och vart jag är på väg är en viktig komponent för att behålla min mentala hälsa. Livet är så långt. Man går igenom så många skeden. Det är svårt att förstå den kontext man just befinner sig i, och därför finns det ett så stort värde att ibland vandra tillbaka till platser och till människor. Möta någon som vet vad vi var med om där och då. Det blir läkande. Det blev tydligt när en före detta kollega som blev min nära vän helt nyligen gick bort. Vi hade delat arbetsvardag i 20 år. 20 år! Det är ändå lång tid. Man kommer varandra nära. Särskilt om personen är någon man djupt respekterar. Vi var tillsammans hela vägen. Hade samma chefer, samma kollegor. Brottades med ungefär samma utmaningar och gladdes åt samma framgångar. Kände väl till vad den andra stod i. När det blev dags för begravning och det visade sig att det inte skulle vara någon minnesstund fick jag nästan lite panik. Allt som var vi, i hela den kontexten vi stod, alla de dagar av glädje, frustration, tröst, hjälpsamhet, vägledning, allt. Jag behövde mer än ett kort hejdå. Vi blev ett 20-tal kollegor som samlades på egen hand, och jag fann en sån oändlig tröst i det mötet. Inte heller tillsammans lyckades vi fånga vår kollega i ord. Men att få mötas, titta på varandra, krama om varandra, minnas det sammanhang vi alla var en del av och så väl kände. Det var som balsam efter det tomrum vi burit på sedan dödsbeskedet. Det är så mycket i livet som inte går att fånga i ord, men där handlandet kan fylla ett tomrum. Bara att få dricka en kopp kaffe ihop, sjunga en sång, möta varandras blickar och veta. Omfamna att det vi upplevt tillsammans visst var på riktigt. Vi var där. Vi behöver inte säga allt, men vi var där. Och vi vet. Psalm 139 står det: Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Du är med när jag går och när jag ligger. Du vet allt jag gör. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok innan någon av dem hade kommit. I detta finner jag en slags tröst. Större än alla människor tillsammans som jag någonsin mött finns en Gud som vet mig. Jag vet inte hur, men jag vilar i det. Det finns inget att dölja och det hjälper mig att vara ärlig mot mig själv. Det hjälper mig att utforska det som varit och det som kan bli. Har vi tur har vi förmånen att under ett liv möta några verkliga livskamrater. De trogna, vittnena till mitt liv. De som inte accepterar annat än att det är på riktigt. Där ärligheten är nödvändig. Tänk att det är så enkelt och ändå så svårt. Att graden av närhet helt är korrelerad till graden av ärlighet. Det kommer för mig på ett liknande sätt när man ska tacka av någon inför pension. Ett arbetsliv kan inte rymmas i ett tacktal där och då. Inför betraktandet av ett helt arbetsliv känns alla ord platta. Ofta med engagemang har en person bidragit med kunskap, kompetens, alla sina förmågor och inte minst sin tid. Det delmål pensionen utgör avgörs inte av talet vid kaffet och tårtan. Det avgörs varje dag när vi upplever att vi blir tillvaratagna. När vi får vara med och göra skillnad och när vi delar delsegrar och arbetsglädje med kollegor. Arbetskamraten som blev en nära vän genom många år. Grannen som sett barnen komma och växa upp. Personen som blev min andra hälft, mor och far. De närmaste vännerna som står beredda att dela allt. Vittnena till mitt liv. Så läkande. Och så tomt när vi förlorar någon av dem. Jag tror att behovet av vittnen till mitt liv, någon som vet mig, är en avgörande komponent till den gudstro jag vill äga. Gud, tack för alla människor som jag får dela livsväg med. Tack för din närhet genom dem. Jag klarar mig inte själv. Hjälp mig att lyssna inåt på dig för att finna de vägar jag behöver gå för att finnas för andra. Tack för att du vet mig.
Hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Spanarna.
I och med AIs utveckling så har ju musikarbetarna blivit värnlösa små barn i internets hage.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Ord av germanskt ursprung går bakåt och synonymerna med internationellt ursprung går framåt. Så till exempel ett ord som relationer ökar, förhållanden minskar, attityder ökar, hållningar minskar.
En vacker dag är jag övertygad om så kommer voodoo att bli godo.
Oh. Vi hörs i Spanarna.
God morgon. Nu sjöväder från SMHI och jag heter Katarina Andersson. På Norska havet finns ett lågtryck. En tillhörande kallfront rör sig åt nordost över Bottenviken och Finland. Mindre lågtryck på nästa frontsystem rör sig österut över Danmark och Östersjön och följs i natt av en högtrycksrygg över Danmark. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Syra. Vridande till väst eller nordväst, 2-7 meter per sekund. På sydligaste delen först upp till 10 och regn med måttlig sikt, annars god sikt. Skagerrak och Vänern, sydväst eller väst 2-6. Ikväll på Skagerrak ökande nordväst 7-12, mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 3-8, från förmiddagen omkring nord. Ikväll nordväst 6-11. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, i natt god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd 4-9. Ikväll och i natt vridande till nordväst och något ökande. Passerande regn med måttlig eller dålig sikt, följt av risk för dimma. Mellerst och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. Syd 4-9. Ikväll växlande 1-6. I natt nordväst. Passerande regn med måttlig eller dålig sikt. I natt risk för dimma. Rigabukten och Finska viken. Syd eller sydost 3-8. I natt växlande 1-5. Och tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd 7-12. Ikväll avtagande. I natt 2-7 meter per sekund och tidvis växlande. Passerande regn med måttlig sikt. I natt risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 27 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 23 över. Sundsvall 17 över. Stockholm 6 över. Karlskrona 10 över, Klagshamn 15 över, Göteborg 32 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Observationer klockan 5, Torsminde, Skagen och Nordkoster sydväst 4 meter per sekund. Väderöarna sydväst 7, Måseskär sydväst 5, Pålgrunden sydväst 6. Naven syd 2, Vinga, sydväst 4, Nidingen, väst 4. Anholt, väst 2, Hallandsväderö, syd 4, Drogden, ost 6. Falsterbo, nordost 4, dålig sikt och regn. Arkona, syd 9. Skillinge, sydost 3, dålig sikt och regn. Hanö, syd 3, dålig sikt och regn. Ölands södra udde, syd 7. Norra udden och Harstena, syd 4. Hoburg, syd 3. Fårösund, syd 4. Landsort, syd 6. Svenskarpö, sydväst 3. Svenska högarna, syd 6. Finska Utö, syd 8. Nyhamn, syd 10. Märket, syd 8. Örskär, syd 9. Äggegrund, sydväst 6. Kuggören, syd 7. Brämön, sydväst 5. Lungö, syd 11. Skogsudde, sydväst 4. Järnesklubb, sydost 10. Bjureklubb, sydost 5. Peter Rönnskär, syd 7. Rödkallen, sydost 7. Kemifyr, sydost 10. Storön, sydost 6 meter per sekund.
Ja, god morgon säger vi i P1-morgon i din radio och i appen Sveriges Radio Play. Välkommen att vara med oss denna onsdag. Marcus Nilsson heter jag. Per Edberg ger oss ekonyheter denna morgon, bland annat om bojkott av viner.
Just det, det verkar som att Donald Trumps bravader har fått svenskarna att börja bojkotta amerikanska viner.
Och sen i programmet bland annat reportage om ultra fast fashion. Vår korrespondent har besökt en av alla fabriker. Och sen då 7:15, Socialdemokraterna går till kongress. Vi har partiledare Magdalena Andersson. Men först morgonekot.
Moderaterna tappar kraftigt i opinionen. Stora problem med nytt journalsystem inom sjukvården i Gävleborg. Och systemets försäljning av vin från USA har dippat rejält sedan Donald Trump blev president. Det är rubrikerna idag. Först till det rådande opinionsläget. I Indikators majmätning rasar nämligen Moderaterna. Partiets väljare verkar gå över till Centerpartiet som efter en lång tid med låga opinionssiffror nu lyfter med en ny partiledare. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Moderaterna de tappar rejält i månadens mätning. Och jag ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner. Men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också. Och därför så fokuserar vi på att få ordning på Sverige. Och sen får folket på valdagen avgöra om man vill fortsätta framåt eller göra en farlig vänstersväng.
Förutom turerna kring säkerhetsrådgivarna som har drabbat Moderaterna så har också Centerpartiets val av ny ledare påverkat den moderata nedgången, säger Per Oleskog Tryggvason.
Och där ser vi att Anna-Karin Hatt drar Moderater över blockgränsen.
Majmätningens vinnare är just Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Socialdemokraterna får 36%, Vänsterpartiet 7,7 och Miljöpartiet 5,6. På den andra sidan ökar Sverigedemokraterna till 20%, Kristdemokraterna får 3,3 och Liberalerna 2,7. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna. Per Oleskog Tryggvason.
Ja, det finns ju såklart fortfarande tid för Kristersson och de övriga Tidöpartierna att återhämta sig i opinionen. Det brukar vi se att regeringen de tar igen.
Reporter Ivan Garcia. Vi ska till Kina nu. Arbetarna i klädtillverkaren Shanes fabriker har nämligen drabbats hårt av handelskriget mellan USA och Kina. Beställningarna har störtdykt och många har fått svårt att försörja sig.
Många fabriker här i området är helt tysta. Beställningarna är för få, säger Li Jianjun som är i 30-årsåldern. Han syr rödblommiga klänningar för den kinesiska modejätten Shein, känd för sina låga priser. Fabriken ligger i det stora industriområdet som kallas Shein-byn i Guangzhou i södra Kina. Under våren har Li Jianjun inte kunnat stanna kvar på en och samma fabrik mer än några veckor eftersom det inte har funnits tillräckligt med arbete. Orsaken är tullstriden mellan USA och Kina. Som en del av den har Donald Trump tagit bort en gammal regel som gjort att små paket som skickas till USA kunnat undantas importskatt. Shein, som har USA som sin viktigaste marknad, har kunnat växa sig stort mycket på grund av det undantaget. När det ändrades störtdök beställningarna från USA till fabrikerna här, vittnar både arbetare och fabriksägare om. Och eftersom de som syr kläderna i de allra flesta fall får betalt per plagg och bara när det finns plagg att sy så drabbar förändringarna arbetarna. Men fabriksägaren Xu Xuanping säger att trots att hans verksamhet drabbats hårt så stöttar han den kinesiska regeringens strategi att sätta hårt mot hårt. Det är rätt väg att gå och stå upp mot Trump. Kina kan inte låta sig tryckas ner, säger han. Jag gillar inte handelskriget. Det förstör för folk som oss längst ner i näringskedjan, säger arbetaren Li Jianjun. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
Införandet av ett nytt journalsystem inom vården i region Gävleborg har ställt till med stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har samlats på hög och inte skrivits in i det nya systemet. Veronica Lindman, som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och också huvudskyddsombud för facket Vision i Gävleborg, beskriver läget som kaotiskt.
Det har varit kaos. Långa ledtider och mycket stress. Det spelar ingen roll hur mycket vi skriver, så det händer liksom inget i listan.
När en läkare träffar en patient läser hen in vad som ska stå i journaler, remisser eller brev, så kallade diktat. Det skriver sedan medicinska sekreterare ut. I januari bytte Region Gävleborg journalsystem till Cosmic. Systemet är trögt, omständigt och har mycket buggar, säger Veronica Lindman.
Systemet är segt och det är mycket mer svårjobbat. Det är mycket mer klick. Och att ena dagen fungerar det att klicka och göra på ett visst sätt och andra dagen funkar inte. Och att man kan sitta mitt i ett diktat och så pang så är man utslängd.
Det här har gjort att diktaten har samlats på hög på många avdelningar på de tre sjukhusen i regionen, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Enligt siffror Eko tagit del av var det under förra veckan över 13 000 oskrivna diktat på 8 av sjukhusens olika inriktningar, som ortopeden, onkologen och barn. De äldsta från början av mars. Av dem var 5 700 från medicin och akuten i Gävle och Hudiksvall. Bara primärvården i Gävle hade dessutom 6 700 oskrivna diktat. Det mest akuta ska prioriteras först, men Veronica Lindman menar att situationen ändå är mycket allvarlig.
Det är framförallt patientfallet. Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans. Det är ju inte bra alls. Jag skulle inte vilja vara patient.
Thomas Block, medicinskt ansvarig hos Cosmics leverantör Cambio, säger att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration regionen har valt.
Definitivt så är ju varken vi eller regionen nöjda med hur situationen är i Gävleborg. Jag känner att vi har bra samarbete och det här kommer att bli bra. Men vi måste bara göra rätt anpassningar av konfigurationen så att det passar Gävleborgs verksamheter och behov.
Fackförbundet Vision i Gävleborg har skickat in 5 olika anmälningar om begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Martin Andersson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.
Nej, men det är ju ett jätteproblem förstås. Journalen är ju vårt centrala arbetsredskap. Det är ju en inkörningsperiod när man byter system förstås, det tar tid att lära sig. Men även nu när man har lärt sig så har vi alltså vissa utmaningar tycker jag med bland annat hastigheten i systemet. Men det jobbar vi ju på åtgärda förstås, men vi är ju inte i mål än.
Reporter Sara Milchner-Funset. Den irländska regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag om att förbjuda all handel med israeliska bosättare på Västbanken. Bosättningarna anses illegala enligt internationell lag. Irlands utrikesminister säger att han hoppas att andra EU-länder ska göra samma sak. Systembolagets försäljning av vin från USA har minskat sedan Donald Trump tillträdde som president. Enligt Ulf Sjödin, som är sortimentschef på systemet, har man inte sett en liknande dipp i försäljningen sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 90-talet.
Då minskade ju franska viner rejält. Då var det en ännu större effekt. Då dessutom var Frankrike då det största ursprunget, så att det blev ju väldiga volymminskningar.
Sen Trumps tillträde har hans beslut fått enorm uppmärksamhet i media, och enligt Ulf Sjödin brukar det vanligtvis leda till ökad försäljning.
När ett ursprungsland nämns ofta så påverkar det i allmänhet positivt.
Men den här gången har läget varit annorlunda. Under det första kvartalet minskade försäljningen av amerikanska viner sett till volym med 15% jämfört med samma period i fjol. Daniel från Stockholm väljer regelbundet viner från USA. Han har inte anpassat sina vanor på den fronten, men med andra produkter har han det.
Det kanske mer i så fall gäller bilköp än val av viner. Nej, men jag tror inte att jag har kopplat det så tydligt till att jag väljer bort amerikanska produkter överlag på grund av de spänningarna. Och vem vet, det kanske reverseras eller ändras inom kort ändå.
Amerikanska viner står förvisso för en bråkdel av den totala vinförsäljningen, men en märkbar nedåtgående trend började runt vecka 9 och har fortsatt sedan dess. Däremot ser man inte samma tapp när det gäller amerikansk sprit, och Ulf Sjödin tror att det finns en förklaring till det.
Jag tror att det helt enkelt beror på att det finns väldigt mycket alternativ bland viner. Det finns ju viner som har liknande karaktär och passar till liknande maträtter.